Ja, Herre, tack för att du är mitt ibland oss. Tack för att du är lammet som är värt att lovprisas, Herre. Vi böjer våra hjärtan. Tack för vad du gör redan nu på mötet, Herre. Att du möter våra hjärtan, du upprättar. Det som är svagt, det vill du stärka. Det som är ledsamt, det vill du glädja, Herre. Och det som är brutet, det vill du hela. Tack för att du gör det genom din gode heligande. Tack för att du gör det mitt i församlingen. Tack för att det är din församling som du har köpt med ditt dyrbara blod. Och heligande, jag ber att du uppenbarar vad det är vi håller på med. Att vi får se verkligheten. Fader, jag tackar dig för det. Tack för lovsång, tack för tillbedjan. Tack för det vi redan har hört, här. I Jesu namn. Amen. Amen. Underbart. Tack gode Gud. Tack gode Gud. Underbart. Tack Jesus. Tack Gunnar för inledningen där. Just att det börjar i det lilla. Det börjar aldrig i det stora. När Jesus skulle frälsa världen, det börjar i en krubba. Vad var det? Ett barn är oss givet. Det var inte arméer och tanks och allt det här. Va? Nej, det var ett barn är oss fött. De ska vinna seger över hela världen. Det började i det lilla. Tack Jesus. Så fint Gunnar. Det började i det lilla. Det började i det lilla. Något som har legat på mitt hjärta i flera veckor, det är församlingen. Och då tänker jag inte enbart på den lokala här, utan den levande Gudens församling. Som också då är, så att säga, delat i många lokala församlingar. Och detta vill jag bara, jag kommer inte ifrån det här, jag är tvungen. Och jag vet inte vad du tänker på när jag säger församling. Har du frågat mig för ett antal år sedan, då hade jag tyckt, årsmöten, långa möten. Ja. Tröttsamt församling. Ja, Gud fick ta i tur med mig ordentligt där. Ja, jag vet inte vad du tänker på, men du säger, men Lennart, det är ju, nu tror jag inte att någon tänker så här, men jag vill ändå tala ut det här. Att, men församlingen och den här, det är ju en gammal bok. Det var 2000 år sedan. Vi har väl kommit lite längre när det gäller hur vi ska leda en församling. Och det är farliga tankar. Och när vi ser ut över kristenheten och jämför med den här boken, så känner jag ibland, ja, undrar om det står så. I ritningen och mönsterbilden. Och Maris talade om det för 14 dagar sedan, att vara noga med hur vi bygger. För det finns en mönsterbild. Det finns en ritning. Och om vi då tycker att ja, men det är ju helt fel. Ja, men det är ju inget fel på ritningen. Det är ju fel på den som bygger i så fall. Vi kan ju inte förkasta ritningen bara för att vi har byggt fel. Nu säger jag inte att vi har byggt fel. Nu talar jag i stort. Är det okej? Du vet, den är 2000 år gammal, men kära Jesus. Du, vet, om jag bara tar, du har hört detta innan. Det blir lite basic idag, men det får du klara. Ekklesia är ju själva namnet för församlingen. Och det är egentligen ett profant ord. Det var alltså en grupp män som var utvalda i en stad för att styra den staden. Det är själva grundtexten. Och när det gäller för oss då, så är det en utkallad skara. Men vi ska vara med och styra och regera. Om vi läser i Efesierbrevet 3. Så får i alla fall jag en väldig respekt för församlingen. När vi läser om församlingen. Det står det så här. Jag, den ringaste av alla heliga, säger Paulus, har fått denna nåd att bland hedningarna predika evangeliet om Kristus outransakliga rikedom. och att upplysa alla om hur den hemlighet förvaltas som från evighet har varit dold i Gud, alltings skapare. Så skulle Guds vishet i sin mångfald nu genom församlingen göras känd för härskarna och väldigheterna i den himmelska världen. Det var det eviga beslut som han utförde i Kristus Jesus, vår Herre. Och du vet, om man sätter sig in i detta, vad det egentligen står, och stannar där och ber Gud öppna mina ögon för det här, så ser vi att han pratar inte om vilken förening som helst. Inte vilken grupp som helst. Utan här var någonting som han har dolt från evighet. Församlingen. Som nu blir uppenbarad. Inte i första hand för människor, utan för andevärlden. Hela andevärlden känner till och bävar inför Guds församling. Ja, men så tittar vi på oss själva. Ja, men de bävar väl inte för oss. Alla fel jag gör. Ja, vi talade om det förra gången, så jag går inte in på det. Men det finns en församling, den är redan klar. Den står inför Gud redan. Den är utan fläck och utan skrynka. Och där är du. Ja, men det märks inte. Jag talade om det förra gången, så jag kan inte gå in på det igen. Men du är fullständigt rättfärdig i Kristus. Och du står inför Guds tron utan fläck och utan skrynka. Det säger den här boken. Sen får du känna vad du vill. För så länge du går på den här jorden kommer du känna att du inte räcker till. Och du försöker och försöker att bli bättre. Men det lönar sig inte. Vi lever här i syndig värld. Och vi kan aldrig förbättra oss själva genom att försöka. En har förbättrats åt oss för evighet, Jesus Kristus. Och du är fullständigt rättfärdig, och inför Gud är du fullkomlig i Kristus. För du har iklätt dig Kristus. Och det är inget fel på Kristus. Ja, men mig då? Ja, det är inte så bra med mig heller. Va? Men vi är ju på korset. Så det här är en stor underbar hemlighet. Och när fienden ser Guds församling, så ser han inte i första hand alla brister som vi har. Han ser den fullkomliga församlingen som står inför honom. Och Jesus vill att vi ska se detta. Vad vi är och har i Kristus. Och vi har väldigt mycket att inta. Och djävulen lurar dig och mig för att vi inte ska se vilka vi egentligen är. Utan vi är några stackars syndare som undrar om vi kommer till himlen. Men inför den här boken så säger den något helt annat. Något helt annat. Och det vill Herren. Han vill uppenbara det för våra hjärtan. Och jag vill läsa ifrån Matteus 16 också. Jesus 16 och 13. Då Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: vem säger folket att jag är egentligen? Eller vem är människosonen? De svarade: ja, en del säger att du är Johannes döparen. Andra tror att du är Elia. Ja, andra tror till och med att du är Jeremia eller någon av profeterna. Och så sa han: och ni då, lärjungar, vem säger ni att jag är? Då svarade Petrus. Det är ju typiskt. Han var först jämt. Jag vet. Och den gången visste han det. Du är Messias, den levande Gudens son. Och Jesus sa: salig är du Simon, Jonas son. Till kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen. Jag säger dig, du är Petrus, som betyder egentligen en liten sten eller del av klippa. På denna klippa, på uppenbarelsen, självklart, av Jesus, ska jag bygga min församling. Och helvetets portar ska inte få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Och allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt vad du löser på jorden ska vara löst i himlen. Det är starka ord. Jag har inte hört någon organisation eller stiftelse som Jesus har sagt det om. Att den där stiftelsen, den helvetes portar, ska inte kunna stå den emot. Men Guds församling, som man har köpt med sitt dyrbara blod. Och när man läser detta så får man Guds fruktan. Jesus säger, jag ska bygga. Det är inte vi. Det är Jesus. Det är inte ens en pastor som kan säga, ja, min församling, vi har 3000 medlemmar. Han har ingen församling. Jesus säger, det är min församling. Ja, inte min alltså, utan han säger, det är hans. Det är hans församling. Han ska både bygga den och det är hans. Vi kan inte gå och säga, ja, min församling. Ja, det finns ingen som har någonting att uva sig. Han gör allt. Ja, men det vi gör då, ja, det kommer brinna ändå. Det är bara det han bygger som kommer bestå. Det står ju då, ingen annan grund kan läggas än den som är lagd, Jesus Kristus. Och sen får var och en se till hur han bygger på den. Det som Jesus har byggt genom oss står kvar. Det vi bygger själva kommer att brinna. Lika bra att få brinna på en gång. Lika bra att vi säger nej till köttet på en gång. Jag vågar inte lägga dit mina tegelstenar i den byggnaden. För jag vet att de kommer ändå rasa. Utan Herre, låt mig komma till slutet av mig själv. Så att du får bygga genom mig. Det är allt som kommer att betyda någonting. Vad han får bygga genom dig och mig. Ja, men vi då? Vi är på korset, vi är begravda, vi är döpta, vi är jättedöda. Vad var det då? Och tänk, man måste påminna sig själv och ibland andra också. Hela tiden om detta. Att kristendom handlar inte om mig. Utan jag, vad heter han? Pollack. Vad heter han i förnamn? Nils Pollack, han sa. Kristendom, det betyder kristendom över ditt kött. Ja. Det var han som sa det, jag står inte i Bibeln, men jag tyckte det var bra. Jag ska bygga min församling och helvetets portar ska inte få mig. Alltså detta är starka grejer. Församlingen, det är någonting fantastiskt, det är någonting underbart. Den ska inte bli oss övermäktig. Och jag bara känner, jag vill vara med i den, jag vill vara med i den församlingen. Jag vill se mer av vad som redan är klart. Jag vill ha mer. Gud, jag längtar att bara få vara i din församling, i den levande Gudens församling och låta dig verka genom mig. Hjälp mig att inte hålla på att bygga själv och mina idéer och åsikter åt skogen med dem eller i graven med dem. Jag vill höra dig. Och den som har öron, hör vad anden säger till församlingen. Lovat vare Herrens namn. Jag är så trött på mig själv. Efter alla de här åren, 53 år tror jag nu. I början kunde man allt, vilte allt det här. Jag behövde knappt Gud ju. Jag tyckte jag styrde om allting. Det är det i början. Man är lite, nu går inte in på det heller, men det blir lite sånt va? Mm. Tack Jesus för församlingen. Tack Jesus för församlingen. Vidare, jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Ja, nu börjar bli lite högljudd här, men jag känner det här. Det har blivit så starkt för mig detta va? Hallå, vad är det vi har? Jag vill se det. Jag vill att du ser det. Att komma i fas med Gud. Vad vill han göra i Alingsås som vi bad? Vad vill han göra? Vi bara var i fas med Guds ande här. Som du bad att det bryter igenom 100%. Så är det är frågan om. En andlig väckelse när Guds ande bryter igenom. Det är bara det är frågan om. Och ju fler som ställer sig till förfogande för detta, ju lättare och ju fortare kommer detta. Jag såg väckelsen, jag har upplevt, född i en väckelse, jag vet att det finns. Jag kan läsa, men vi har också upplevt det. Och det är många här har smakat väckelsen. Och har man en gång gjort det, då blir det en stämton från himmelen. Man känner det äkta på en gång. Det går inte att lura. Den där stämtonen från himmelen var äkta väckelsen. Och det kände vi i den här lovsången. Den här tonen från himmelen, den berör hjärtan. Prisat var det Herrens namn. Den som har nycklarna, han har makten. Och i Uppenbarelseboken står det: var inte förskräckt. 1:17. Jag är den första och den sista och den levande. Jag var död och se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och dödsriket. För han har gett nycklarna till himmelrikets alla dörrar. Men Jesus har också tagit nycklarna från döden och helvetet, står det. Du vet, den som har nycklarna, han har makt. Vaktmästaren på en skola, han kanske inte har alla de här betygen som lärarna har, men han har den största makten. Måste gå till honom om man ska ha en dörr öppen. Kan du hjälpa mig att öppna den? Ja, vi får se. Ja, är du riktigt snäll ska jag öppna dörren. Han har makt att göra. Och han har gett nycklarna till församlingen. Jesus säger i Matteus 28, jag har fått all makt i himmelen och på jorden. Och vi vet att han har det även under jorden. Han har alla nycklarna. Han har all makt. Och han är med oss alla dagar. Det är fint att ha den mannen med alla nycklarna. Han är med oss alla dagar. Han nycklar hela tiden. Vad behöver du för nyckel? Tack Jesus. Det står vidare i vers 19 där att allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt vad du löser på jorden ska vara löst i himlen. Detta får sin förklaring i Matteus 18. Och det handlar nämligen att lösa och binda människor i sina synder. Jag hinner inte gå in på det, men det var väldigt intressant. Och det står i Johannes 20:23. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder så är han bunden. Så den som inte bekänner sina synder, han är bunden i sina synder. Han är bunden. Men församlingen har makt att lösa och binda. Och därför så är det en oerhörd respekt för vad Gud, alla de nycklarna som Gud har gett församlingen. Men ingen behöver vara bunden eftersom vi förlåter hela tiden alla synder, eller hur? Vi är förlåtna. 70 gånger 7, vi förlåter allt och alla. Ett uppriktigt hjärta som kommer och ber om förlåtelse, det är förlåt på en gång. 100%. Tänk vad många gånger jag har fått gå och be om förlåtelse. Varför det? Jag vill vara fri. Och tänk vad många gånger jag har förlåtit människor. Varför det? Jag vill släppa den människan fri och jag vill själv vara fri. Det innebär inte att vi går omkring och är lite mjäkiga och snälla och vi gör vad du vill med mig. Jag bryr mig inte om, jag förlåter det. Nej, det är inte frågan om det. Det är en oerhörd auktoritet att lösa och binda. Man leker inte i Guds församling. Man gör inte vad som helst. Men ett brustet hjärta och en som vill ha förlåtelse. Det finns väl inget underbara. Tänk att vara ny, jag säger det helt vara nyförlovad, men tänk att vara nyförlåten. Att vara nyförlåten. Tänk att jag äntligen gick och gjorde upp. Den sötman som kommer av det, den är ljuvlig. Det är som att vara nyförlovad. Nyförlåten och nyförlovad. Tack Jesus. Tack Jesus. Vad är syftet? Ja men Lena, vi har ju hört allt detta innan. Ja, jag har gjort. Jag behöver höra det hela tiden. Det har en känsla av att det kan gro igen väldigt snabbt om man inte ständigt håller på. Jesu blod rena från all synd. Prisat var det Herrens namn. Så syftet är det att se att församlingen som Bibeln beskriver det är den absoluta, suveräna, enda redskapet som Gud har gett i den här tiden. Församlingen, med stor del. Det är det enda redskap, om jag får använda ordet metod, som Gud har. Ja, men det finns ju mycket andra organisationer hit och dit. Ja, och de kör själva. Ja, ibland har det varit så att de hade velat ha det i församlingen. Men ibland har det varit rätt att det inte ska säga ja. Men jag vet också sådana som har gråtit att inte församlingen ville vara med att satsa på, om det är typ missionärer och annat. Nu säger jag inte att församlingen kan säga ja till allting. Men oavsett hur många organisationer och stiftelser som arbetar, så är det ändå församlingen som Jesus har talat om i den här boken. Vi kommer inte ifrån det. Jag klankar inte ner på någon. Men jag vill ändå lyfta fram vad Gud har sagt i den här boken. Att det är församlingen som är svaret för vår värld idag. Församlingen. Tack Jesus. Till vilken organisation, stiftelse eller förening har han sagt att den är en pelare och stadig grund som bär upp sanningen? Vilken organisation är pelaren som bär upp sanningen i samhället? Nej, det står att det är församlingen. Är inte detta enormt? Det står i levande Bibeln. Församlingen är den pelare och stadiga grund som bär upp sanningen. Alltså, hallå. Det är inga småsaker vi pratar om. Församlingen bär upp sanningen i den här världen. Det är en pelare, det är ett grundfäste. Det finns ingen annan människa eller organisation som bär upp sanningen. Jag hoppas att vi håller oss till sanningen. Men det är församlingen som är själva grunden för sanningen. Men vem är sanningen då? Jag är vägen, sanningen och liv. Jesus är sanningen. Och församlingen bär upp Jesus. Vi är hans kropp. Det är klart vi bär upp honom då. Han är huvudet. Finns en sanning och det är Jesus. Det kan finnas många sanningar, men det finns bara en verklig sanning. Han är själva sanningen. Och därför så känner vi så här. Det här måste ut i det här landet. Vi ska påverka det hela. För Gud vill att församlingen ska påverka. Inte bara Alingsås, inte bara ditt liv. Hela Sverige, hela världen. Och det har gjort det genom tiderna. Jag hade någon predikan tala om väckelsen som gick ut ifrån Azusa Street. Hur den rörde vid nästan hela världen. Väckelsen i Brasilien med Gunnar Wingren och Daniel Berg. Miljoner. Det har skakat om ett helt land där församlingen fick sitt fäste och det okulta. Det var en väldig fight. Och Jesus säger, jag är sanningen. Och det står också att han säger att Jesus, han var full av nåd och sanning. Du vet, många kan vi komma med sanningen och säga till människor. Det räcker inte. Det måste finnas nåd. Sanningen går väl bra att säga till allt och alla. Vi vet ju allt ibland. Ja, så här är det. Men nåden. Förlåtande nåden. Behöver jag nåd? Ja, hela tiden alltså. Och då ska jag väl också ge andra nåd. Och få en chans. Förmaningens enda mål är kärlek. För Gud är ju kärleken också. Han är alltid det bra, jag vet du. Medan fienden, han står för allt annat. Han kan inte annat än ljuga, säger Jesus, för han är lögnens fader. Men vi har en annan fader i himlen. Och en son som heter Jesus som är sanningen. Djävulen är lögnen, men Jesus är sanningen. Och vi står på sanningens grund, för Jesus är grunden. Ingen annan grund kan läggas än den som är lagd, nämligen Jesus Kristus. Och där står församlingen. Där står du och jag på den grunden. Prisat vare Herrens namn. Prisat vare Herrens namn. Efesierbrevet 1:23. Församlingen som är hans kropp. Fullheten av Jesus som uppfyller allt i alla. Där är du. Inför Gud är du där. Fylld av Jesus. Han uppfyller allt i alla. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Halleluja. Bibeln talar om att han har redan fyllt sin församling med sig själv. Och här talar Paulus om den universella församlingen. Men vi har också, om vi går in på det, den lokala församlingen. Nu är vi här. En del säger att man bara är med i den universella församlingen. Men vad gör de? Jag ska inte vara ironisk, men är de med i kören där då? Eller vad gör de i den församlingen? Det är svårt att vara med i kören i den universella församlingen. Det är svårt att hjälpa till. Utan det finns ingen grund för det. Men alla som är pånyttfödda tillhör själva, självklart, den universella församlingen. Det gör vi, ja. Det gör vi. Kristus har bara en kropp i hela världen. Och alla som är födda på nytt, oavsett samfund och vad de är, de födda på nytt, så tillhör de den. Och det är våra syskon. Vi kan inte välja våra syskon. Jag är ledsen, men det går inte. Du väljer inte dina föräldrar heller. Bekanta kan du fixa. Men dina syskon kan du inte välja. De har du fått för din glädjeskull. Tack Jesus. Men den lokala församlingen. Vi kommer in på det lite senare här. Sen, du har ju den universella församlingen. Du har den lokala församlingen. Och sen har du också föreningsförsamlingen, om man säger så. Som vi har gentemot samhället. Den måste också skötas. När det gäller paragrafer och stadgar. Det måste vi hålla gentemot samhället. Men när den styrelsen, när den föreningen får allt för stor plats i församlingen, så att den styrelsen och det blir för starka så att det tar över det andliga arbetet. Aj, aj, aj. Den har ingenting med själva Kristi församling att göra. Och den universella och den lokala församlingen. Det har vi mot samhället. Fanns inget sånt i början. Så akta oss när det blir för viktigt. De paragraferna och de stadgarna, vi ska följa dem. Men låt dem inte ta över det andliga i församlingen. Så det blir viktigare. Det finns exempel. Jag bara säger så. Jag har bara två papper kvar nu. Det går fort det här. Nej, den som, så att säga, jag vill säga, jag fattar inte varför. Jag var tvungen att skriva ner detta. Om det är någon som speciellt behöver det. Eller kanske du som tittar på webben behöver det. Jag vet inte. Kanske är för dig. Då talar vi om den lokala församlingen. Hur viktig den är. Och den som säger, det behövs inte. Och det är väldigt obibliskt, va? För Bibeln talar väldigt klart. När exempelvis när Johannes ska skriva till församlingen i Efesus, då gällde det hela staden, eller hur? Sen fanns det ju olika församlingar i den staden. Men det var ett brev till hela Efesus. Det var ju Laodicea och så vidare. Och sedan har du också den lilla församlingen i Bibeln. Det står så här i Kolosserbrevet 4:15. Hälsa till bröderna i Laodicea och till Nymfas och den församling som kommer sammans i hans hus. Det var en husförsamling. Det var en församling, enligt Guds ord. Så en församling ser inte bara ut att det är 5 000 medlemmar eller 20. Det kan vara en mindre grupp som upplever att det är en församling här. Det kanske inte finns något. Det kanske börjar så i en stad. Och sen växer det. Men absolut, den universella församlingen består av flera och många lokala församlingar. Ja, men detta vet vi, det är basic. Ja, det är basic. Vi behöver höra det. Och sen står det så här i Apostlen 14 att Paulus och Barnabas, de tillsatte äldste för varje församling. Nu är vi inne på ledningen. Hur ska en församling ledas? Och då säger Bibeln att den leds av äldste. Någon har sagt så här att det var inte länge sedan jag hörde det. Att, ja, men du förstår att i en församling så är det föreståndaren, pastorn, som har makten. Och äldste, de andra ledarna, de är bara assisterande pastorer som i stort sett bara säger ja till huvudpastorn. Vad säger ni om det? I min bibel står det inte så. Utan om man dyker lite djupare i detta så är faktiskt församlingsledare, och det här kan du få, jag läser inte bibelstället. Församlingsledare, församlingsföreståndare, herde, vårdare. Ja, grundtexten för detta är episkopos på grekiska. Pastor, det är latin, betyder herde. Äldste betyder församlingsledare, presbyteros. Detta är en och samma tjänst. Enligt den här boken. Jag vågar stå på den. Och vi kan läsa den. Så när ledarna träffas. Och en är ordförande. Det innebär ju inte att den gubben har mer att säga till om. Inte enligt den här boken. Utan där är vi alla på samma nivå. Enligt den här boken. Finns inte någon, inget belägg för att det kommer en pastor som bestämmer alltihopa i kyrkan. Eller en av ledarna. Inte alls. Utan man underordnar sig varandra och lyssnar på vad den helige ande vill säga till församlingen. Så att det till slut blir den helige ande och vi har beslutat. Så det innebär inte att någon som har fått uppdraget att stå ledaren, att det skulle vara någon merit eller skulle vara någon fjäder i hatten och vara med länge nu när det är dags att du... Nej, det är inte frågan om det. Och det är heller ingenting man kommer in när man försöker klättra på varandra för att framstå som den förnämaste av allihopa. Det finns ingen klättersteg i en sådan grupp. Och som Erik Prins sa, nej, vägen uppåt, det är neråt. När Jesus och lärjungarna pratar på vägen om något som de inte skulle prata om, då säger Jesus, vad var det ni pratade om där borta? Jag tyckte jag hörde någonting. Då teg de. För de hade pratat om vem som var störst. Och då säger Jesus till Petrus, vill du vara störst där? Ja, skulle inte sitta fint eller fel. Okej, hämta hinken och trasan och så kan du börja tvätta Johannes fötter. För i Guds rike är tjänaren, betjänaren, den största av alla. Jesus själv sa, jag har inte kommit för att bli betjänad, utan att betjäna och ge mitt liv till lösen för fåren. Där har du herden. Det innebär inte att det inte finns en auktoritet. Det är två skilda saker. Vet du. Kärlek och snällhet är inte samma sak. Inte alls. Du vet, Jesus var ju skarp ibland så man baxnar när man läser detta. Och ibland kan det hända att det sägs till saker och ting. Men ändamålet är kärlek. För annars är det kött. Jag var väldigt skarp ibland så jag till, nej, så här är det inte. Men då frågar jag, är det kärlek eller är det mitt kött som säger det? Och är det kött får man be om förlåtelse. Upp på korset med det bara. Ja, så står det i alla fall. Visst är det härligt med Guds ord, vänner? Va? Det liksom renar, det korrigerar en. Jag behöver bli korrigerad. Har jag någon att korrigera emot då? Tala Guds ord och man slipar och skärper. Man sliter inte ner varandra, man slipar varandra. Det är en väldig skillnad, vet du. Och slipa varandra istället för att slita ner varandra. Jag orkar inte gå med det där. Jag är så trött på... Jag kan inte gå på det mötet. Jag blir nedsliten. Nej, du ska bli slipad. Vassare när du går därifrån. Varför det? För vi bryr oss om varandra. Från hjärtat. Någon minut till. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Ja, men du, jag tog hela det pappret utan att läsa. Det var ju fantastiskt fint. Sen har vi det sista då, va? När det blir för mycket för, vi säger, ledarskapet. Och då kom ju de i Apostlagärningarna 6, då kom ju änkorna och knorra. De grekiska var det, va? Och så vi får för lite mat här nu. Du, Paulus, eller det var inte Paulus då, men Petrus, kan du, varför får vi mindre än dem? Och då stod de där, vet du, apostlarna i alla grytor och delade ut mat och så här. Nej, vi får sluta med detta, snälla. Vi hinner ju inte med Bibeln, vi hinner ju inte läsa eller be någonting. Och så kom det upp det här, vi måste ju ha några som tar det här. Andliga män och kvinnor som kan hjälpa till med matutdelningen. Och det var ju många av dem skulle vara andefyllda. Kallas för diakoner, kommer från diakonos, församlingstjänare. Och det finns här, men vi har kanske inte utnämnt det. Men då kom det till för att underlätta. Så det finns mycket att säga. Men det här var vad jag kände jag hade i mitt hjärta i alla fall. Och jag ber att detta ska bli till välsignelse. Amen. Jesus, jag tackar dig för mina älskade vänner. Tack för den levande Gudens församling. Tack att jag får tillhöra den, att jag får vara med i den, att jag får läsa ditt ord och att vi får stå tillsammans och vi vill se att församlingen ska gå framåt med kraft i det här landet och i den här staden. Herre, ge oss all nåd vi behöver i Jesu namn. Amen.